Det är tisdag och välkommen till Slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger. Det är en väldigt snöig dag idag. Men vi ska idag inte fundera på snöskottningen, även om många säkert gör det ganska mycket. Utan vi ska tala om coronavaccineringen. Det är 2 veckor plus en dag sedan EU-kommissionen godkände det första coronavaccinet för bruk inom EU. Och från och med det omedelbart blev det också möjligt att använda i Finland. Och det fanns väl redan en del doser här i landet. Och nu har man kommit igång med de utsatta grupperna och personal bland annat. Men det finns en del människor som tycker att det här går trögt, att det borde gå fortare. Vi har inte sett någon massvaccinering ännu. Hur det är med den saken, det ska vi tala om här i Slaget efter 12. Och här finns med Veronica Rehn-Kivi som är riksdagsledamot för SFP. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack så mycket.
Med oss har vi också Peter Nieminen som är chefsöverläkare vid Vasa sjukvårdsdistrikt. Välkommen till Slaget du också.
Tack så mycket.
Och sist men inte minst Jönny Kovac som är professor i humanitär logistik vid Hanken här i Helsingfors. Välkommen.
Tack.
Det här, det är ju en grannlaga uppgift. Europa har nästan 500 miljoner invånare. Att 500 miljoner ska få ett stick i armen i en logistikoperation av ganska stora mått som kanske alla förstår att det inte går på en dag. Men får jag börja öppna den här rundan och fråga er, vad är ert intryck? Har det här, åtminstone här i Finland, tycker ni att vi är på gång som man borde eller borde det ha gått snabbare eller är vi senfärdiga? Ska vi börja med Jönny Kovacs, du har skrivit under ett upprop också här. Vad säger du?
Jo, det är uppropet, det är Ronkoronasta. Där talar vi om ganska mycket också om vaccineringsdistributionen och programmet. Och där kallar vi nog för det att det ska gå snabbare och i smidigare takt i hela Finland.
Mm. Det kunde ha gått fortare redan nu kan man säga.
Ja, det kunde man ju säga. För det, och också en jämförelse med andra EU-länder som har ju också samma just vaccindistributionen just nu på gång.
Mm. Peter Nieminen i Vasa, hur läget där? Vad ser du? Följer ni den plan ni har tänkt eller skavar det någonstans i logistiken?
No, logistiken fungerar nog bra och vi har flera grupperingar som sitter och funderar och prioriterar. Förstås följer vi de här nationella, både ministeriets förordning och THLs rekommendationer också. Lokal prioritering måste göras, men i det stora hela följer vi nog helt noggrant det här att vi vaccinerar första linjen och det där vi har nog fått det till lyckas bra och så tycker jag nog att i övriga Finland också att det är nog, om jag nu vågar säga att det är ganska stor storm i vattenglas på ett sätt för vi pratar ju ändå om små mängder som vi har fått. Att det som är största bromsen för tillfället, att det är så små mängder vi får att vi kan inte göra snabbare utan vaccin, helt enkelt.
Mm. Veronica Rehn-Kivi, du sitter i riksdagen i social- och hälsovårdsutskottet. Du kan man säga att du är uppdragsgivaren till allt som sker här. Är du nöjd?
Jag skriver kanske inte riktigt helt under den här kritiken för att vi får ju förstås det antal vacciner som vi är berättigade till. Och nu har det kanske gått den här distributionen till Finland lite långsammare än vad vi hade tänkt. Och så var det ju lite råd med också hur många doser man fick från de här ampullerna då i början. Så man kanske kastade bort lite, men det har ju nu ändrats. Och att man sparar den här vaccinen för den här andra vaccineringen för den som redan hade fått en. Och allt det här har ju nu THL och husen det här reagera på och det sköts nu helt enligt de anvisningarna som man har fått. Så jag ser inte som ett problem. Problemet är precis som Peter säger att vi inte får de här vaccinerna. Nu ska vi ju få nu flera som blivit godkända. Det är inte bara det här Pfizer-BioNTech-vaccin som dessutom är lite svårare logistiskt när det kräver så låga temperaturer, den här förvaringen. Men det här, jag ser det inte som ett stort problem. Det som jag ser som jättebra är att finländarna överlag tycks vara positivt inställda till att ta det här vaccinet sen när man vill få det, kanske mest i hela världen. Och det här är ju en jättebra sak med tanke på det flockskydd som vi kommer att få då. Så att jag ser det inte som, jag hoppas förstås att det ska börja gå snabbare när vi får flera olika sorters vaccin, men att jag skriver kanske inte under den här kritiken.
Kritiken kommer ju säkert också därifrån att man anser att när man får då typ 50 000 vacciner per vecka, att man då kan vaccinera i helt samma takt. Och det är just det som man går ut på i logistiken också, att man gör det i helt samma takt och man försöker att göra det smidigare. Det är helt sant att det har funnits många flaskhalsar redan i början också med distributionen och med Pfizer-BioNTech själv. Att de lovade helt i början också till USA dubbelt den mängden vacciner som de faktiskt tillverkade. Och då blir det också ett antal som blir mindre i Finland. Och det är helt sant. Det är också i hela EU samma problem som vi har. Men så smidigt som det kommer kan man ju också vaccinera.
Det vill säga att får vi, och vad jag har förstått så i takten, den att vi får just nu, men alltså Finland får 50 000 doser av det här Pfizer-vaccinet i veckan. Att målet skulle vara att vaccinera 50 000 per vecka också. Är det så?
Det finns alltid ett visst svinn, det förstår man. Det finns alltid ampuller som då har till exempel förutsatt att inte har haft den där kylen som den behöver. Och just den där kylkedjan är ju ganska besvärligt med den extrema kylen som den BioNTech-vaccinen behöver. Men å andra sidan, förutom det, kan man nog vaccinera allt annat. Det svinnet som man då beaktar just nu uppgår till typ 30% i hela världen. Mm. När det gäller just den vaccinen. Och det är ganska högt.
Alltså 30% av de levererade doserna försvinner?
Ja, det har att göra med olika saker. För det ena att det finns just problem med den där kylkedjan. Men det andra är just det som Veronica också sa då, att då man inte då använder allt som finns i en ampull, då går det också ibland lite fel.
Mm-hmm. Om jag får kommentera till det där, så det är ju lite bakgrund att det är ju det som är ett problem med, och där tror jag vi har varit väldigt bra i Finland, att vi har inte haft förluster på den fronten, att just den här kylkedjan, det kräver minus 70 grader och man kan ju tänka sig att det är väldigt svårt, till exempel hela transportkedjan från fabriken hit och in till frysen, och sen när man sen tar ut det från frysen så klarar det sig 5 dygn i kylskåp, och sen när man har blandat färdigt så håller den 6 timmar. Och det är ju som väldigt stor risk att om inte den här logistiken fungerar så då mister vi vacciner, och det är ju det vi vill undvika. Och därför är ju allt ska ju planeras, det ska vara tidsbokning, att det går inte att ha sån här walk-in vaccinering som vid influensa, utan det ska vara, allt ska vara planerat och så att alla doser går. Att man kan inte bara beställa att vi tar 200 ampullar och så har man kanske 100 som man då vaccinerar, utan det ska vara som klart att det är exakt nummer som motsvarar då mängden vaccinampullar. Mm.
Ja, så har man ju försökt också att fördela det här jämnt över hela Finland, och det har ju också förstås sen gjort att logistiken kanske, eller det har tagit längre tid för att alla sjukvårdsdistrikt har fått dem här och sen kunna dela ut dem till kommunerna, så att man har velat vara liksom rättvis, att det inte bara till exempel Nyland och Hussen som får de här vaccinerna, utan hela Finland, och det här är regeringens uttryckliga vilja.
Mm. Ja, rättvisan är ju jätteviktigt just när det gäller vaccineringsprogram. Det har man ju säkert också bra förståelse för. Och som sagt, också det är ganska svårt och besvärligt med kylkedjan i logistiken. Och det är besvärligt med just det att också att det är förpackningar som kommer in. Det minsta förpackningar är nästan 1000 ampuller. Att bruka upp då den och då distribuera de mindre mängder till olika delar av Finland är ju också ganska svårt. Så ja, det finns mycket som Finland har gjort jätteväl och bra. Och just det att man har då säkert också de personer och de antalet personer som man vaccinerar samtidigt som det kommer in. Det finns också några andra möjligheter som man till exempel har sett i Alberta i Kanada, har man nu börjat med att kalla in flera personer än de som man vaccinerar på ett dygn. Därför att det alltid finns någon som inte dyker upp. eller alltid finns något, kanske till exempel en dos till i en ampull som man kan då använda. Och så, det finns sådana möjligheter också att ännu minska på det där svinnet.
Mm. Det tror jag nog att de flesta har, att vi har ju också som reserver just på grund av det där att någon blir sjuk eller något annat råkar hända, så att man måste ju ha en reservlista. Jag tror nog att de flesta har det på det viset, just som du säger.
Förlåt, varsågod, jo, Veronica Denkivi.
Jag tänkte bara, jag såg faktiskt igår i nyheten att man i Östra Nyland också har skött om det så att man från Lovisa har kommit till Borgå och på det sättet kunna få flera det här vaccinerade under samma dag. Och då är ju också svinnet mindre.
Mm. Jag ville gärna ta fasta på en sak som du var inne på här, Peter Nieminen, alltså som är chefsöverläkare i Vasa sjukvårdsdistrikt och sitter där i corona. Vad heter det? Vad kallar ni för corona? Styrgruppen?
Ja, coronakoordinationsgruppen.
Koordinationsgruppen, så var det. Det här, du sa det här att alla måste boka tid och så vidare. Därför att det var en kollega till mig sa, varför kan man inte göra det som i militären? Det kom massor med folk helt enkelt och alla står på en lång rad och så får alla stick helt enkelt. Är det ens teoretiskt möjligt att sköta det på det sättet, att få så här massor med människor på en gång? Eller?
No, det kan bli svårt just med den här vaccinen som vi har nu. Men sen när vi får förhoppningsvis snart det här AstraZenecas vaccin som har lång hållbarhet, den klarar sig i kylskåpstemperatur flera månader, så då kan man ju beställa in det och börja vaccinera på ett så att säga vanligt sätt som man gör med influensavacciner, att man kan ha stora center vart man har då sån här walk-in mottagning. Men att också det här AstraZenecas vaccin så kräver ju den här boosten efter 3 veckor, att det kräver ju bokföring på ett lite annat sätt och allt ska ju registreras på det viset att det visas sen i THL-statistik att det är ju THL då, ursäkta att jag använder den finska förkortningen, men det är som enklare på något vis, så de registrerar ju och liksom att det ska som vara kompatibel, att det här All det här datasystemen ska ju matcha vissa krav och därför kanske kan inte alla privata små aktörer väldigt enkelt komma med på det här talkon.
Mm. Det här, det är alltså själva tillgången till vaccin har vi nu funderat kring, och då har vi har det här Pfizer-BioNTech-vaccinet är i drift. Sen finns det en annan tillverkare, Moderna, som har tillstånd i EU och idag har, medan vi talar här, ansökt det här AstraZeneca, det här brittisk-svenska företaget, ansökt om försäljningstillstånd, det här tredje. Så att vi har egentligen, men på så här, ute i verksamheten har vi väl just idag bara egentligen huvudsak det första vaccinet, det som kräver stark kyla i förvaring, som vi just var inne på. Finns det några andra så här logistiska utmaningar förutom att boka och sånt där? Vad säger du här, Jönjö Kovacs? Vad liksom, har vi personal och allt annat som behövs?
Så det finns flera olika flaskhalsar, och just när du säger personal, det är kanske ett av de största flaskhalsarna som vi har. För det första stora är tillverkningen själv, att inte kan vi vaccinera mer än det tillverkas i hela världen, och det är kanske det där kapaciteten som då blir ett problem, och just med rättvisan också genom EU och genom hela världen blir det ett problem. Men när det gäller personal, ett av de största flaskhalsarna som vi alltid har är just det att vi har ju ett visst antal hälsovårdspersonal. Och i sjukvården blir det ju inte flera som kan sköta patienter samtidigt som de kan då vaccinera. Att det är också därför att det där coronasta går ut på att nu måste vi se till att vi kväver corona samtidigt och frigör just den kapaciteten att man inte endast behandlar patienter. Men just det är kanske det största flaskhalsen, inte bara i Finland, men i ganska många olika länder, att man inte har just det personalen och kapaciteten att vaccinera samtidigt.
Mm.
Ja, får jag säga, jag tycker det är precis så här att man måste kunna frigöra den här kapaciteten, och därför måste man koncentrera också sen när vi får de här andra vaccinerna, att koncentrera då till att man har vissa dagar i veckan till exempel som man vaccinerar, och då är det en större del av den här vårdpersonalen som deltar i det, och då sköter man kanske mindre om andra uppgifter. Så här har vi åtminstone tänkt i min egen hemkommun, och det här, och det som är allra viktigaste sen förstås att kommunerna informerar om de här tillfällena tillräckligt bra. Det här är A och O för att folk ska veta om var och när man kan få den här vaccinationen, om man inte sen liksom beställer. Det blir nog jättejobbigt om alla ska kunna beställa en egen tid. Att nu är de här massvaccinationerna det som är lösningen om vi ska snabbt klara av att vaccinera vår befolkning.
Så det kommer att komma, kan du så att säga, lova här, att det kommer att komma ett skede där man alltså kan vid vissa tider gå till hälsostationen eller var man nu går och för att bli vaccinerad. Och då får man det, och det finns tider och både tider och personal och vaccin på plats. Det kommer att bli så småningom.
Jag hoppas det, åtminstone har man planerat så i min hemkommun.
Hur ser det ut i Österbotten och i Vasa här, Peter Nieminen? Har den här balansen mellan personal som ska behandla och ge vaccin, hur sköter ni det?
Nu blir det säkert att man måste lösgöra personal från andra uppgifter, precis på samma sätt som man måste göra nu med smittospårning. Att det kommer säkert att bli så, och jag tror att det blir nog sådana här stora vaccinationscenter, till exempel någon gymnastiksal på någon skola eller dylikt. Och sen en utmaning kommer förstås att bli också vid det här, om det blir såna här massvaccineringar, att man måste ändå komma ihåg, för vi kommer att leva med corona hela våren, så att vi har då möjlighet att hålla de här säkerhetsavstånden och allt det andra. Att det liksom får ju inte bli några ohanterbara köer heller, att det är också en viss utmaning.
Just det, man vill ju absolut inte ha att corona sprider sig samtidigt som man vaccinerar. Att det är nog faktiskt något att tänka på också, just det i sekvensering och i det där logistiken också själv.
Mm. Det här, får jag nu bara ställa en fråga här då till Peter Niemen och kanske också till Veronica Rehn-Kivi. Alltså, när tror ni vi når det där skedet? Vad har ni någon prognos om när vi är där att det går att ha inte ett drive-in, men... Alltså, kom och gå, vaccinering, eller vad sa ni, kallade ni för det?
Jag ser det som att sen när vi har tillräckligt mycket vacciner att ge, men vi kan ju inte ordna sånt här om vi vet att vi har dem, att vi måste ha någon förhandsuppgift om att vi kommer att ha, nu är det ju så att om en vecka ungefär så har 100 000 finländare fått det här vaccinet, och det är bara det här ena vaccinet som vi då kan ge nu, men att sen när vi får det här både Moderna och AstraZenecas vaccin, så då har vi, just på grund av att de inte kräver så låga förvaringstemperaturer, så mycket större möjligheter att ordna sådana så kallade massvaccineringar, fast man där förstås måste se till att avstånden är tillräckligt stora, att det är tryggt att ta det här vaccinet.
Kort ännu, Peter Nieminen, när tror du i Vasa att ni är så långt?
Jag vågar inte. Det gissa någonting, som precis som Veronica sa, att det beror så mycket på hur vi får vacciner. Och jag hoppas ju förstås, som många andra också tror på det här, AstraZeneca, att den är lättare hanterlig, som på ett sätt att man kan då lätt bara beställa en mängd till något center som har ett kylskåp och sen börja vaccinera. Att det är ju det jag tror och hoppas på, men jag vågar inte säga när det blir. Jag hoppas på våren.
Just det. Det här, alltså, det handlar vi ganska mycket i händerna på de här leveranserna. Det är egentligen det som är viktigast det här. Jönjö Kovacs, du har studerat det här, hur den här processen har gått till inom EU med de här beställningarna och fördelningarna också. Vad kan man säga om det? Alltså, har det gått som det ska där, och får vi det vi behöver?
Hela EU försöker ju koordinera där beställningarna, försöker koordinera också distributionen inom EU. Det finns en bra orsak till det, om man då tänker efter hur det har gått med just munskydd och just i hälsovårds munskydd, det FFP2-nivån, att där har ju alla försökt att beställa från olika sätt, och helt i slutet blev det endast bara panikköp och andra leveranser, kvalitetsproblem och så vidare. Att det är nog det som man försöker undvika med det. Det är också bra att man har då samma linje på när något kommer till tillstånd. Då vet man vad som man sysslar med, och då har man ju samma möjligheter till det. Det finns alltid problem med det. Det finns just nu just det där kapaciteter i tillverkningen som är ett stort problem. Pfizer-BioNTech har ju själv också medgett att de har försökt ju också hitta andra ställen där de tillverkar samma vaccin och inte hitta Så det finns det problemet, det kan vi tyvärr som Finland säkert inte göra något åt, men det som vi kan däremot göra något åt är just allt som händer med själva leveranser och distribuering i Finland, med att undvika svinn med sådana just kapacitetsmöjligheter att man frigör personal och så vidare. Mm. Så det som är en annan sak när vi nu inte har diskuterat kanske Moderna så mycket, att det är ju också en kylkedja som är lite svårare än AstraZeneca, men ändå mycket enklare än just den Pfizer-BioNTech-vaccinen. Därför att den behöver just samma temperatur som i dagligvaruhandeln där det fryskedjor. Mm. Så det finns det, kapaciteten finns ju också i Finland då mycket mera helt i landet att hantera sådana produkter.
Mm. Och det här att hur mycket Finland får i den här EUs gemensamma upphandling, är det så här, är det en fråga som Finland har förhandlat eller tilldelats? Alltså finns det, kan vi ha synpunkter på hur många doser som vi får av EU, eller är det något som vi har gjort aningen bättre eller kunde ha gjort bättre, eller har det, eller hur ser det ut?
Då ska jag säga att det är säkert Veronica som kan svara på det lite bättre än jag. Men i och för sig finns det ju många synpunkter på det, att hur mycket man då beställer inom den kvoteringen när man kommer med i hela den koordinationen. Finland var ju ganska sent ute att komma med i det till exempel. Men då man, och sen händer det bara också att man ser på hela befolkningsstrukturen hur mycket då behövs, hur många personer finns då i ett land och med rättvisan genom länderna. Mm. Men Veronica, om du kanske...
Du nickar här, Veronica.
Ja, nu har jag inte 100% säkert svar, men jag utgår från, och jag har förstått att det är utgående från invånarantal. Alltså länderna får det enligt det förhållande som man har medborgare. Så att det här, men att jag håller med om det att det ska vara rättvist, och som jag sa här i början så utgår jag från att vi får alla de doserna som vi är berättigade till i samma förhållande som alla andra EU-länder. Jag tycker också att det är jätteviktigt att vi gör det i samband med de andra EU-länderna, både i frågan om de här vaccinernas trygghet och att de säkert är tillräckligt kollade och sånt. Det är jätteviktigt, men det här, jag vet nästan säkert att det är utgående från hur många vi är här i Finland.
Då måste jag ställa en följdfråga på det här då. Hur ser den här fördelningen inom Finland? Alltså är den också byggt på... Vi har lite olika invånarantal i olika delar av landet. Kommer då 50 000 doser varje vecka? Hur fördelas det inom Finland enligt vilka principer? Är det någon som råkar veta det rakt upp och ner?
Nej, jag vet inte, men jag utgår väl från att om vi vill vara rättvisa och alla sjukvårdsdistrikt får av de här doserna som kommer till Finland, att de går i det förhållande som de behövs. Att nu är det ju vårdpersonalen i första hand, och nu i nästa hand är det boenden på de här äldre hemmen. Så att nu går det väl i det förhållande som det finns. Mm. Finns dem som behöver vaccinerna nu i det här skedet.
Peter Nieminen i Vasa, det här, du som alltså ansvarar för hur det här programmet går i Vasa sjukvårdsdistrikt här. Som läkare, du vill i vanliga fall anta reglat att ni via sjukvården beställer helt enkelt så att ni är säkra på att det finns av vad det nu kan vara, Burana eller narkosmediciner eller vad som helst. Hur är det här annorlunda här? Är det så att ni väntar på att se hur många doser får ni den här gången eller någonting?
Ja, alltså vi får per vecka en leverans som vi vet cirka en månad på förhand. Och alltid är det ju den där risken som sagt att om någonting händer. Men vi beställer inte på det viset, utan vi får en leverans. Det är THL som sköter om distribuering. Mm. Och det är ju nog, baserar sig nog på invånarantal och som en viss behovsbeprövning, så att att det är nog helt som Veronica säger. Det här, just det här olika behov, att vi har ju lärt oss att leva med olika brister och behov. Att det har varit brist på masker, och det har varit brist på skyddskläder, och det har varit brist på handskar. Och nu har kanske inte riktigt alla tänkt på då sedan att när det blir vaccinering så behövs det en enorm mängd sprutor. Att, är lite rädd att det kommer att bli följande bristvara.
Mm. Jag nickar här. Jenny Kovacs här i studion här. Som, du känner igen den.
Ja, jag skulle bara säga att du har helt rätt för det. Det första som man då också tänker på när det gäller vaccineringsprogram just från logistikens sida är att allt annat som ingår där, just sprutor och just handskar och så vidare. Och det är det som man nu i hela världen också har försökt att samla in och förebygga när det gäller det där COVAX-programmet. Från UNICEFs sida som då håller på med att vaccinera hela världen och inte bara då nu Finland. För hela rättvisans namn gäller det ju också att man då inte tänker bara på det egna landet och det egna befolkningen men också på den globala befolkningen. Och när det gäller en pandemi är det ju säkert också den frågan att man är ju inte säkert att den inte kommer tillbaka förrän alla är vaccinerade i hela världen.
Mm. Och det är ju inte bara så att säga, vi funderar på, borde vi få fler i Finland? Det skulle innebära att någon annan får färre helt enkelt, om vi skulle få flera.
Så är det så länge som det finns ett kapacitetsproblem i tillverkningen. Så det är ju det som är begränsat i och för sig. Och det är ju därför att vi säger att vi måste se till att allt som vi då får måste vi kunna använda och använda på ett gott sätt och minimera svinn och då vaccinera så snabbt som möjligt.
Så är det. Jag håller helt med dig att det är viktigt att vi sen använder allt det vi får, men att det här rättvisan i hela världen, och därför har ju vi kanske vissa länder haft någon sån här omvägsfil och kanske betala mera och fått flera det här vaccindoser än andra. Men EU har gått in för den här linjen och jag tycker att det är helt rätt att vi fördelar de vaccindoserna vi får så rättvist mellan alla EU-länder.
Mm.
Men jag hoppas ju förstås att den här takten nu snabbas upp. Det är så många äldre som väntar på att äntligen kunna träffa sina nära och kära och sånt. Och det här. Och att man nu snabbt skulle vaccinera alla som är över 70. Så att jag hoppas att det går nu här i början på våren.
Mm. EU-länder var ett bra nyckelord i det här sammanhanget. Storbritannien, som ju sen här några dagar inte längre är ett EU-land, har ju kommit igång lite tidigare med den här vaccinen. Ett annat exempel som har nämnts flera gånger är Israel, som ju tydligen har kommit mycket längre. Varför är de, finns något bra eller enkelt svar på varför de har kommit igång tidigare och snabbare än vi?
I Storbritannien har man ju ingått för den lösningen att man själv har till exempel gett det möjligheten för olika vacciner att distribueras i förväg faktiskt. På det sättet att man har då tillåtit de vacciner med en expressförfarande. Men samtidigt måste vi också kanske komma ihåg att där har man ju också det brådskan. Inte bara därför att spridningen är så mycket större, men också just nu på grund av nya virusvarianter.
Mm.
Och den brådskan ser vi då i olika länder också på ett annat sätt. Och där blir det också kanske lite en omfördelning av vem som då snabbast måste då kunna vaccineras och var det coronasmittan måste kvävas.
Mm. Ja. Råkar du veta hur Israel har gjort så att de kommer så tidigt och kommit så långt?
De har ju, så mycket som jag vet så har de ju också tillgång till andra vacciner också. Vi här i EU talar ju endast nu om 3, men det finns ju många andra vacciner också i världen som man inte ska kanske glömma. Och där finns ju tillgång till dem.
Så det finns där, det finns en värld utanför EU också. Det är också bra att påminna sig om ibland.
Ja.
Det här får jag ställa frågan så här till slut här, tiden rinner iväg här, men att det naturligtvis har varit väldigt efterlängtat att det här vaccinet av väldigt många, inte riktigt alla, men många har ju så hoppats att det här nu är det som kommer att bryta den här pandemin, att tillräckligt många blir vaccinerade. Hur mycket spelar det in de här enorma förväntningarna också, om man nu, det finns en känsla, en otålighet här, att varför har vi inte nu, varför kan vi inte nu redan idag och så vidare, imorgon då eller i övermorgon? Hur mycket spelar här de här förväntningarna in, enorma förväntningarna?
Det som är bra i Finland är att förväntningen finns. Att det finns så jättemånga som vill bli vaccinerade. Att om man tänker, det finns ju andra länder som till och med bara väntar och vill se till hur det ser ut i andra länder där det vaccineras. Australien har inte alls börjat till exempel med vaccinationer, för de vill se hur det sen spelar ut sig i andra länder. Och sen finns det andra länder där det finns jättemånga som inte alls vill bli vaccinerade. Att då finns ju andra problem, så det är bra att man i Finland själv vill göra det.
Mm.
Ja, mycket beror säkert den här kritiken, just att det går så långsamt, att de här förväntningarna är så stora. Det finns så många som väntar på att äntligen kunna röra sig och träffa andra. Men vi ska inte glömma att det tar ganska lång tid före den andra dosen har getts, och sen ännu efter det före man har fullt det här då motstånd mot den här viruset, så tar det ännu flera veckor. Att vi måste vara lite försiktiga nu ännu och använda munskydd och ta avstånd och sånt, så att vi senare på våren och sommaren äntligen skulle det här till största delen vara kvitt det här. Det betyder ju inte att vi inte måste ta nya vacciner. Vanliga influensavacciner måste man också ta varje år, så att det här blir någonting vi nog inte blir av med, tyvärr.
Mm. Peter Nieminen i Vasa här, har du märkt av de här förväntningarna som det finns utifrån på sjukvården här?
Nu har jag märkt det, och nu är det ju förstås enorm längtan efter vanlig liv för var och en. Att det är ju, tycker jag, en ganska klar bild nu. Och sen just det här tycker jag också är väldigt positivt, att man har en positiv ställning till det här vaccinet. Och på ett sätt så speglades det ju vid influensavaccinerna, att det tog ju slut för första gången på åratal, att det visar ju nog att folk är beredda till göra vad de också själv kan, plus att de har som annars också lärt sig att sköta sig med de här våra skyddsmekanismer. Så jag tror nog att det här kommer att bli bra, att vi kommer nog att få den mängd vaccinera som behövs för flockimmunitet.
Vi hoppas på det bästa. Sändningstiden i slaget efter 12 är i alla fall slut här. Tack för att ni var med och diskuterade här. Vi fortsätter ännu att ha munskydd och tvätta händer och hålla avstånd ett tag. Och sen hoppas vi att massvaccineringarna kommer igång. Tack så mycket här Jenny Kovacs, som är professor i humanitär logistik vid Hanken, att du var med. Tack Peter Nieminen från Vasa sjukvårdsdistrikt och Veronica Rehn-Kivi som är riksdagsledamot för SFP. Tack för att ni var med. Jag heter Stefan Winiger och vi hörs igen i slaget efter 12. Hej då!